du lyssnar på podcasten Skolsverige. Och den hittar du ju naturligtvis där du hittar podcastar, på iTunes, Acast och skolsverige.com. På skolsverige.com kan du också hitta lite extra material om det vi har talat om idag. Och idag kommer vi att prata lite om laganda apropå bragden eller miraklet i Milano, klassfoton och lite andra spännande saker. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Alltså Karin, jag vet inte vad din relation till nummer och siffror och tal är och så.
Nej.
Men vad jag gillar när det är så här mönster och grejer. Det är en stor drivkraft, tänker jag. Och det här avsnittet är lite speciellt på det sättet, för det är avsnitt 111.
111.
I Kina har de ju 11 november, Singles Day, som en, vad hände då? I söndags typ, eller vad det var. Som en motkraft till alla hjärtans dag, så har de liksom en dag med massa ettor, bara hopp, då är alla själv. Och det är en sån här jättestor så här shoppinggrej, det är något, så här, något av de här företagen som man kan beställa till, vet du, tar 4 månader, så kostar det inget alls. Mm-hmm. Någon av de företagen. De sålde under ett dygn för 153 miljarder kronor.
I Kina?
I Kina, i över hela världen. För nu i år har det blivit för första gången, så här, kanske var förra året också, men i år är det första gången som jag märker det. En stor så här, kommersiell grej som bara säger bam, nu kör vi i
Singles. Vad köper man då då?
Man kan köpa vad som helst. Det är rea,
är det rea?
Det är rea, ja, på allt på internet. Det är liksom den stora så här, annan dag julgrejen, fast liksom så.
Inte Black Friday då, utan...
Ja, Black Friday är en västerländsk grej.
Ja, det vet jag ju.
Är ju en grej som kommer från Kina. Så.
Ah.
Jag passar på att beställa delar från AliExpress till den här... Jag har en utmaning tillsammans med Carl Heath och Micke Kring om att bygga ett självreglerande växthus. Och då la Micke ut så här, men kolla de här grejerna, nu har jag köpt de här. Shit, jag måste köpa samma. Och då sparar jag säkert 12 kronor på en order på 146 spänn. Jag köper in pumpar och jag vet inte vad. Massa teknikskit.
Spännande, spännande.
Det är om det med mönster. Det här under 111, 111. Det är också det första avsnittet i vårt nya format.
Eller hur? Eller hur? Vi tänker ju liksom att vi måste ju göra om lite nu när det ändå faller samman med mönster och allt möjligt.
Mm.
Vi kommer ju att ändra om på det sättet att vi ska spana mera och gräva ner oss ännu mer.
Ja, precis. Mer av allt är formatet. Jag brukar tänka, herregud, ska de spela in ännu längre podcast? Jag orkar knappt att lyssna på det som finns. Det behöver inte oroa er, för det är så här att vi tänker att vi delar upp det lite. Så de här lite vanliga avsnitten som vi kommer släppa varje vecka på lördagar, som vanligt. Det kommer att vara att vi har ett antal...
Vi skannar av Skolsverige under veckan som gått, helt
precis,
enkelt.
Precis så, exakt. Men vi hittar lite grejer, vi spanar. Så.
Ja. Mm.
Och sen så har vi en elevkrönika som vanligt, inget konstigt. Skillnaden är de här temana.
Mm.
De lyfter vi ut och så kommer de tillbaka på ett annat sätt som vi får berätta lite mer om någon annan gång. I vanliga fall så är du en spaning, så har jag en spaning. Mm. Nu har vi brutit lite den grejen.
Ja.
Så vi är lite olika, så vi bara bollar lite fram och tillbaka. Mm. Som vore det en Wimbledon-match. Är det tennis? Ja, det är det.
Ja, Wimbledon och tennis var det Björn Borg var så himla bra på.
Just Wimbledon tennis?
Ja, just Wimbledon tennis var han extra bra på, för han vann väldigt många gånger. Han vann 5 raka Wimbledon. Det är det han är känd för.
Berätta mer.
Nej, inte alls.
Det är ett väldigt totalt
sidospår.
Men vi önskar honom all lycka och välgång.
Ja.
Det känns som att han är i Brasilien, men jag vet inte om det. Vi ska däremot prata om fotboll, när vi ändå pratar om fotboll.
Ja, det ska vi. För att, saken är ju den att ingen kan ju ha missat miraklet i Milano.
Miraklet i Milano. Jag har känslan att det finns så många religiösa människor som vänder sig om och bara... Det här är inget mirakel!
Nej, fast vadå? Det var det ju.
Måste det inte ske ett mål för att det ska vara mirakel? Bara som en fråga.
Nej, men det var ju ett mål i Sverige.
Att vänta ut en klocka är liksom, ja, bra.
Nej, men
det var roligt för dem.
Ja, men det var roligt. Nej, men söken är väl den att Det var ju precis som du sa, det ska inte gå. Italien har liksom en bättre spelare på varje position. Vi har ingen fixstjärna i svenska laget.
Nej.
Vi har ingen, liksom, alltså några utlandsproffs. Många av våra utlandsproffs sitter på bänken, vilket betyder att de inte ens är ordinarie i sina utlandsproffslag.
Mm-hmm.
Zlatan Ibrahimovic har ju slutat, så att då har vi ingen fixstjärna liksom så.
Mm.
Medans Italien har ju det på i princip varje position. Och plus att
De hade något kanon mycket bollinnehav, var det så?
Jo, det hade de. De hade 80% bollinnehav, tror jag. Vilket betyder ju att Sverige knappt rörde bollen.
Så det handlar mer om att Italien var dåliga än att Sverige var bra?
Nej, det gör ju inte det. Utan saken är ju den att det som Sverige, alltså man måste, det var ju lite som den här tränaren Jan Andersson sa efter matchen, att det handlar ju om att vi måste ju spela efter vår förmåga. Och spelar vi som ett lag så kan det här gå. För då gör, alltså när 1 + 1 = 3. Och det var ju det som hände här. Jag tycker det är så häftigt. För att det var ju det liksom att, det var ju ingen snygg fotboll. Det var ju ingen vacker fotboll. Men de liksom, de hjälpte varandra. När den ena snubblade så var den andra där. Och de hela tiden.
De jobbar väldigt bra tillsammans.
Ja. Och det där tycker jag är så jäkla intressant, för att det är ju någonting, Jan Andersson har ju gjort det här, han är känd för att liksom få fram väldigt bra grejer ur laget, han har väldigt strikta rutiner, han har väldigt så här, hårda bestämmelser för hur saker och ting ska vara. Man sjunger nationalsången, man städar upp sitt omklädningsrum efter man går därifrån, man, alla, hela laget ska, alltså han har ju oerhört, och liksom, oerhört tydlig i sitt ledarskap. Och en tydlig idé hur man spelar fotboll, eller hur han vill att man ska spela fotboll, och att alla hjälper alla och att det är ingen som liksom ska tro att den är mer än någon annan och sådär.
Mm.
Men uppenbarligen så fungerar ju det, för att det här har ju liksom bara varit förbundskapten i 2 år och det har ju gått väldigt, väldigt bra.
Just det. För han var ju tränare för IFK Norrköping förut, och så spelade väldigt bra. Var det han som började med U21 i Dugsen? Nej. Hade man kunnat tänka, för det känns lite samma sak.
Nej, men det är lite samma idé.
Man jobbar med grupp, med styrka och liksom, så här, mentalitet och sådana grejer.
Mm.
Och man gör det på ett strukturerat sätt. För jag läste en artikel om så här, skillnaden på damlandslaget, som hade liksom det Pia Sundhage ett tag där. De hade inte toppen framgångar ett tag.
Nej.
Det var innan OS, gissa. Eller så här, bara åkte direkt någonstans. Mm. Någonstans via på samma rang och sådär. Och det var väl så här, då jämförde man, det var väl samma sommar som det var U21, var det så? Och då började man jämföra så olika mentaliteter, och så var det någon träning, någon artikel som handlade om liksom olika så här, hur man tar in så.
Mm.
Och att den ena liksom, jobbat väldigt mycket, han som hade U21, Dudsen, kanske samma sak med Jan Andersson, tar in så här, forskning om hur sånt här funkar liksom, har en strategi som är så här, det är inget trams i det, utan det här är noggrant liksom så. Det är inte bara så här, att det är tärt för aktivitetens skull, men det är liksom, det är också så här, det är en plan, jobbar så här, det är det som är planen så. Medan damlandslaget hade tagit in, och det här står för någon sorts fotbollsskrivent, antagligen på Aftonbladet, jag vet inte fan jag hittar den artikeln här. Men liksom så menar på att så här, de har tagit in värsta klåparen som har varit så här, känn dig fram till inre harmoni. Det är bara så här, total jävla snömos. Tagit in någon konsult som bara så här, alla ska krama. Jag vet inte, men det är någonting sånt. Och då är det bara totalfallit. För hela det projektet här är bara totalt dött. Och det är så spännande, för det verkar ju vara en ganska stor del av att bygga ett landslag eller liksom en landslagsframgång eller liksom så. Alltså även om det handlar om teknisk fotboll så handlar det nog rätt mycket om de bitarna också. Som du säger, om det är så att de inte spelar så himla snyggt, inte så himla bra. Om de har bollen en femtedel av tiden men ändå lyckas gå därifrån som segrare. Alltså då, de har ju gjort något förarbete och sånt som är ganska imponerande. Och det visar för parallellen till en podcast om skolor.
Ja men precis, och jag tänker ju, jag blir ju så där jättenyfiken på liksom, hur lyckas man liksom krama ur det allra, alltså få ett gäng på 11 eller 12 eller 13 eller alltså hur många det nu var som spelar. Alltså det är ju 11 på plan, det vet jag. Alltså hur många de bytte ut och sådär. Att få dem att prestera så liksom lite över sin förmåga. Att liksom, att när grupp, och det är det man egentligen vill ha i ett klassrum, tänker jag. När man pratar om heterogena klasser, att det är mycket bättre än homogena klasser. Och att när man liksom kan få synergieffekter i ett klassrum.
Just det.
Så funderar jag liksom jättemycket på. För att vi pratar mycket om, det krävs ju att alla är på någorlunda Alltså för att heterogena klasser ska fungera så handlar det om att man är bra på olika saker. Mm. Inte liksom det här ibland att man tänker att är det så att en grupp faktiskt inte ens har nått upp till grundläggande mål. Alltså om man inte kan läsa kan man faktiskt inte delta i undervisningen till exempel i årskurs 1 på gymnasiet. Men, och då hjälper det ju inte hur heterogen klassen är. Men är det liksom någorlunda olika nivåer så kan man liksom på något sätt smeta ut. Jag tänker att inte så att ja, det finns någonting
i det. Man har från ett olika perspektiv, man liksom man byr om olika saker till det. Mm. Medan man har en klass där allihopa är väl lika så liksom har man inte så många som kommer in med någonting annat så.
Nej, och då blir det bara samma perspektiv på allting och så blir det ingenting nytt.
Jag satt och gick igenom gamla skolkort på skolan. Alltså inte kataloger från när jag jobbade utan liksom så här jättegamla skolkort. Mm. För jag jobbar på en skola som är 178 år gammal. Så. Och vi håller på att ladda upp för att om nästa vecka ha ett stort öppet hus för att fira att vara folkskolan 175 år och hur det varit under tiden och så.
Mm.
Och det finns så mycket så här fantastiskt i där. Jag hittar de här bilderna, jag kan lägga ut den på vår hemsida så kan ni gå in och kolla. En skolkort som är liksom... Man hade inte skolkataloger utan när man kommer in i klassrummet så står det en fotograf i sidan om och så sitter där i sin bänk så med händerna knäppta och bara kollar och så. Och så står lärarna i bak och bara och så är alla barnen så. Det finns något fantastiskt i det. Det finns någonting i det som är så här supertidsaktigt och jag kan inte avgöra vilken tid det här är. För jag ser vissa saker som jag tycker ser moderna ut, vissa saker som ser supergamla ut. Det känns som att den här bilden skulle kunna vara 1800-tal, det känns som att bilden skulle kunna vara 1960-tal. Jag kan inte för mitt liv bestämma. På riktigt.
Det är vet du vilken år det är?
Nej, jag har ingen aning.
För jag skulle, alltså, det som talar emot att det är liksom inte är, de har för kort hår, flickorna.
Mm.
För att det ska kunna vara liksom
jättelänge sedan.
Ja, men precis.
Men det är en gammal skolesal. Det finns något gammaldags i det. Jag funderar på om det är några som för inte så himla länge sedan har haft en skoldag från förr i tiden, tagit den bilden och sen glömt skriva ut det typ. Jag vet inte. Men det är, som att det är en jättefin bild. Och det finns något fantastiskt i det. Och när man ser de här människorna då ser jag så mycket likheter med mina egna elever. Det är så många saker som är tidlösa.
Mm,
alltså ansiktsuttryck och liksom så här, man ser några som sitter som är kompisar och några som liksom är väldigt spända för det är fotografering, du vet såna grejer. Det är precis samma på de skolkorten som finns nu.
Mm.
Och det finns något superflummigt och filosofiskt i det, men man borde ta fram mycket mer sin historia. Det finns ju skolor runt omkring i Sverige som jag säger, du vet, byggda 2007 på parkeringen av en annan skola. Vi hade en sån bild på omslaget förra avsnittet, tror jag.
Mm.
Någonstans i Södermalm där man bara säger vi måste förtäta, vi bygger en ny skola som bam. Som är liksom ett år är 100, eventuellt så är 40 elever, nästa år är 500 elever. Det bara kommer in en massa människor. Och de skolorna har ju ingen historia på det sättet. Men de flesta andra skolorna har en historia. Det finns anor, det finns liksom så här saker man gjort förr i tiden. Och, så.
Mm.
Och det finns någonting viktigt i att ta fram det.
Mm.
Så. Men vi har jobbat lite med det också. Så jag liksom hittade lite sådana här bilder, typ sådana här. Utan andra skolbilder från de här 178 åren. Som jag satt upp i klassrummet som jag bara haft. Och så hade jag utvecklingssamtal. Så var det någon förälder som var med där. Och så. Såklart. En eftermiddag så är det här, sen på eftermiddagen. Och så börjar de kolla runt lite och så säger den där pappan så här, nej men jag har ju gått här själv och så. Och så.
Jaha.
Och eleven bara, jaha, har du gjort det? Ja, men det tror jag att jag berättade. Nej, det var det säkert. Jaha, här är min syster. Och så säger jag, jaha, ja, de är lite lika, ja, kanske. Det är supercoolt. Och den sortens förankringar, den sortens kopplingar till det rummet och den verksamheten man är i.
Mm.
Oavsett om man har flyttat runt i sitt liv eller om man liksom är den sjätte generationen som växer upp på samma skola.
Mm.
Det finns någonting svårt att beskriva i det som jag tror är jätteviktigt för att ha förutsättningar för att bedriva undervisning. Så. Det finns ju så här friskolor som håller till i en gammal kontorsförordning någonstans.
Mm.
Jag ska inte säga att det är dåliga skolor, det kan man absolut inte säga. Men det finns, jag undrar hur magin är i de rummen, i de platserna.
Nej, men det finns ju, alltså rum och hus och sånt berättar ju alltid historier. Vi är ju ingen väldigt gammal skola här också.
Mm.
Och de berättar ju någonting om det som, alltså det är ju så att ja, det finns ju någonting i det här med skolbyggnader och skolbyggnader över de som är nya, de kommer ju bära med sig sin tid in i historien och det här att man ska tro att jag precis som du säger att liksom ha en kontorsbyggnad där det egentligen inte är en skola utan det är någonting annat, det blir ju någonting annat.
Just det, det är det absolut. Men vi ska inte förhålla oss vid det. Jag ska lägga ner podcasttips som vi lägger i våra show notes, ska ni kunna kolla på det. Och då är det lite konstigt för att vi, det här är en länk till en podcast som inte är vår podcast. Mm. Men då är det podcasten Staden som handlar om samhällsplanering och arkitektur och så.
Mm.
De har ett särskilt avsnitt om skolor och skolbyggnader som är helt fantastiskt.
Det tycker jag vi ska lyssna på.
Alltså jättespännande utifrån ett helt opedagogiskt perspektiv. Karin, nästa spaning är didaktorn, apropå andra podcast.
Apropå andra podcasts, vi tycker ju om att tipsa om bra grejer, tänker jag.
Ja.
Och ja, alltså så här är det ju att när man har podcasts så ska de ju ha bra namn. Det vet inte, vi behöver jobba på det kanske. Mm. Du och jag vet inte. Vi brukar ju berätta vad vi...
Men avsnittsnamnen, eller?
Ja, precis. Nej, men alltså det här när man beskriver en... När man beskriver vad innehållet är så är det ju liksom så här, om man ska ägna 15 minuter, 30 minuter, 40 minuter av sin tid så vill man ju gärna veta vad det är. Och då läste jag liksom att det senaste avsnittet eller ett avsnitt av didaktorn skulle handla om kritiken mot källkritiken.
Just det.
Och med en gång så blev jag så här, okej. Okay. Vadå?
Det där har jag aldrig tänkt på förut.
Nej, men vadå?
Det mesta ligger i bryggsättning.
Ja, men precis. Och så tänker man, vad fan, källkritik är bra. Eller vadå? Finns det någon kritik mot den? Och så läser man lite till och så säger att ja, men vi kanske bara fastnar i källkritiken och så tänker man, nu har vi löst grejen med digitaliseringen.
Just det.
Och så blir jag så här, men vadå? Vad har jag missat? Jag pratar om källkritik precis hela tiden. Jag pratar om så mycket om källkritik. Så då blir jag ju så, måste jag ju lyssna på det här avsnittet. Och då har ju Natanael Dervinger, som är en mycket intensiv man som spelar in podcast då i egenskap av didaktorn ofta och mycket, har träffat Statens medieråd, alltså en forskare på Statens medieråd som då gör den här barn och unga och internet, den undersökningen varje år, och nu är den klar och som pratar om hur barn och unga använder internet och hur det påverkar skolan på ett sätt som man liksom, som är så jäkla intressant. För just det här att det man inte tänker på när man pratar om digitaliseringen av skolan, som jag tänker att vi ska prata lite om nu, är att 15% av elevernas konsumtion av liksom det de ser på skärmar och sådana saker är nyheter och fakta.
15% är nyheter och fakta.
Ja, alltså dokumentärt material.
Är det liksom över hela dagen?
Ja men alltså 15% av allt de konsumerar totalt liksom.
Är det mycket eller lite, skulle det se utifrån vad du förväntar dig?
Alltså med tanke på hur mycket källkritik vi sysslar med så är det ju lite.
Fast jag tycker bara att det låter som att det är ovanligt mycket mer än vad jag tror det.
Ja. Jag lade ingen värdering i det, utan ja, det kanske jag både och så, men jag har inte tänkt på det på det här sättet. Egentligen så ska jag säga så här att ja, 15% låter lite mycket först och främst. Man tänker ju att de bara kollar sina sociala medier och hänger, alltså mina barn kollar ju YouTube och glor, men de har ju också såna här roliga saker. Plötsligt när de läser någon sånt här skvaller på Aftonbladet som man bara känner, men gud, varför drar ni växlar på detta, gå vidare med era liv. Liksom lite så. Men det säger jag ju faktiskt inte, nu pratar vi allvarligt om det också. Ja, en duktig förälder. Men det jag skulle men det jag skulle säga var att det som är intressant med det är ju att om de nu lägger 15% av sin tid som de lägger ner på sociala medier på sånt som man faktiskt kan vara källkritisk mot, så lägger de ju resten av tiden, alltså 85%, på annat. Och då blir
och vad är det?
Ja, då är det ju som tv-serier.
Just
det. Det är YouTube-klipp. Det är liksom reklam, det är sociala medier.
Fast YouTube-klipp måste du dela på. Alltså du måste dela på hela den grejen. Allt från liksom instruktionsfilmer ja, till liksom men, så här. Det finns ju nyheter på YouTube.
Ja, men inte nyheter då. Utan bara, alltså sånt ja, där
som, andra liksom.
Alltså YouTubers och
just det, liksom så här, våra nöjesgrejer.
Ja, JLC tittar de på.
Just det, precis.
Ja,
alltså underhållningsgrejer. Är det det som är liksom
ja, men precis.
Ja, okej. Okay, men ja. Det är något annat som inte går att vara källkritisk mot på samma sätt.
Nej, men precis. Så tv-serier och liksom sådär. Och då är det ju en massa annat som du behöver för att liksom lära dig att förstå sig igenom det.
Just det, för det handlar inte om liksom fakta källkritik.
Nej, utan det du behöver se igenom där är ju dramaturgi. Vad vill man locka med? Alltså liksom lite kommunikations... Alltså för att kunna förstå liksom semantiken. Vad pratar de om här? Vad vill de locka med och så? Mm. För sanningen är ju den att man ser så här att... Om du tänker, om vi drar det väldigt, väldigt långt. Och tittar på de här propagandafilmerna från IS till exempel.
Just det.
Ja, du kan ju källkritiskt granska dem, men det är ju skitsamma, för det är inte det de spelar på.
Nej.
Utan där behöver du ju verktyg för att faktiskt kunna analysera den här filmen. Vad vill den mig?
Mm.
Och då behöver du liksom kunna granska reklam, och du behöver kunna granska propaganda. Du behöver en helt andra nycklar. Och,
just det.
Och det känner jag liksom att, shit vad vi inte pratar om det.
Mm. Det är intressant, för det återkopplar till en bok jag läste om som jag berättade om förra veckan. Som heter On Bullshit, som är en så här, filosofisk genomgång av vad är bullshit. Så.
Mm-hmm.
Och liksom förhållandet mellan så här, lögner och bullshit. Och hur liksom, skillnaden är att en lögn, där vet man medvetet att man ljuger. När man bullshitar, då behöver du inte förhålla dig till det. Då väljer man bort från det. Det spelar ingen roll om det är sant eller falskt. Så det är inte det som man kan värdera sådana påståenden på. Det är inte det man liksom, så här, får det sig till. För det är inte nödvändigtvis en medveten lögn så mycket som att man bara har en parallell historia och något helt annat. Så. Och då spelar det inte viktigt om det är sant eller falskt. Om du tänker på så här, Trump-tweets när han berättar massa saker, jag har det här och det här och det här, då bara, fast inget av det där är ju sant.
Mm.
Men det spelar ingen roll, för att han har en helt parallell historia som är liksom relevant och som folk kommenterar och köper och så. Det är för att man liksom, det finns ingen plats för källkritik i det.
Nej,
för det är inte det som spelar någon roll. Eller så. Det är inte det som är intressant, det är inte det som är relevant, det är inte det som är själva grejen, utan det är snarare så här, hur liksom, det finns någon annan form av kommunikation där som man också förstår på ett annat sätt. Och det är klart, då måste man använda verktyg i det.
Mm.
Som du säger, så för, alltså jag inbillar mig att det är ganska bra på att se igenom sen när är det här kommersiellt eller inte, för exempel.
Mm.
Det här är reklam, nu måste man också meddela det, nu måste man säga det, så fort man har ett kommersiellt intresse. Men även innan det så tror jag det var ganska många ändå som förstod det. Det här är fascinerande, jag vet inte om du såg det. Engelska skolan, alltså engelska internationella engelska skolan.
Ja.
Det här företaget som äger 50-60 skolor runt omkring i Sverige.
Mm.
Som är kända för de har så här, 2 A4 sidor av ordningsregler som man måste följa. Det, ja, men det är inte riktigt 2 A4 sidor. Det, ja, men jag vet, man skrattar åt det. För det så.
Nej, men förlåt. Men de är också jag vill inte skratta. Ja, vi ska inte skratta. Det är väl jättebra att de är populära.
Precis, och de är jättepopulära. Framförallt föräldrar och ordningsamma elever. Och så, för de bara, här sköter sig alla. Mm-hmm. Apropå heterogena och homogena skolor. De har nu fått kritik från Skolinspektionen.
No shit.
Surprise. För att visa sig att det finns regler i skollagen om att elever ska vara med och ta fram liksom, ordningsregler. Och då är det lite svårt när man har ordningsregler som liksom är framtagna av en bolagsstyrelse. Långt ovanför skolan. Så. För det bara, det här är vårt varumärke. Det var en jätteintressant diskussion i någon artikel.
Mm.
Där den här grundaren, som inte jag kommer ihåg vad han heter, blir med och kommenterar och säger lagar och så. Jo, visst. Men alltså, det kommer att vara lite unik någon gång i det jävla landet. Typ. Och man bara, ja, fast liksom tar emot skattepengar för att utföra undervisning. Så kan du inte liksom ha den inställningen. Det har varit helt galet. Tänk om någon annan välfärdsorganisation bara så här, nej, vi har en privat liksom ålderdomshem och så här, vi jobbar liksom med det här, måste alla gamlingar vara supergulliga farmorstyper som bakar. Det liksom, jag vet inte, bara hitta något helt galet sätt att bara tvinga liksom de som är där och vara på ett sätt.
Mm.
Och folk säger så här, men hallå, det här stämmer inte, det funkar inte. Och då är man så bara, får man inte vara lite unik? Eller? Som att det är någon rätt att vara liksom, man har rätt att driva skolor på sitt sätt och det går före elevers rätt att liksom få vara med och påverka sin utbildning. Det var en fantastisk sägning som jag tror sa mer om hela det företaget än vad som kanske var tänkt.
Ja, men alltså det är ju någonting i det där att liksom att alltså, och jag tror att det där är viktigt med elevdemokrati. Vi pratade ju om elevdemokrati i det här avsnittet, alltså i den här podden för några veckor sedan. Att just elever måste få vara med och, alltså vad viktigt det är att få känna på demokrati när man är ung och att faktiskt när den fungerar på riktigt. Jag tror att det är liksom skitviktigt i en fostran av demokratiska medborgare. Jag menar, så fort du kommer utanför, vi är ju väldigt duktiga på det i Sverige. Vi fick ju nyligen en rapport om att alltså, om man nu kan mäta motsvarigheten till PISA, där man liksom kollar, och då är vi ju i topp när det handlar om samhällskunskap och demokratiska, liksom förstå samhällets demokratiska värderingar. Och någonstans där ska vi verkligen, fan vad bra vi är, för att det är det här som gör att jag tycker att man kan ju skratta lite åt att Skolinspektionen, alltså att det är klart att ungarna inte ska vara med och bestämma sina egna ordningsregler. Jo, tror fan att de ska det.
Ja, visst. Och det där är så här, här måste man lägga in en brasklapp, en liten varning om att säga, det här är inte samma sak som att man ska släppa på regler eller liksom släppa på principer eller så. Alltså jag hade en sån ögonblick idag när jag gick in och hade en lektion med mina elever. Vi ska bli klara med lite saker inför öppet hus. Så är det liksom, vi kan ha diskussion, jag och dem, jag som person, de som grupp. Vi pratar om så här, okej, nu har vi en lektion innan lunch, vi har en lektion efter lunch. Idag är sista dagen, om vi kollar på kalendern, ska vara här, ska vi säga så. Idag ska vi sitta där och klara med vissa saker. Så liksom, okej, det här har vi att göra. Så nu gör vi upp en arbetsordning. Först ska jag göra det här, sen det här, sen det här. Vad tycker ni är viktigast? Vad kommer först? Vi borde göra det här. Okej. Vad borde vi göra sen? Ja, då borde vi jobba med det här. Och om man blir klar med det, då kanske man gör de här grejerna. Bra, okej, då gör vi det. Har vi haft en diskussion om det? Det är exakt den listan som jag har tänkt ut i förväg. Så, naturligtvis. Och det är liksom, det löper därefter. Och alla blir klara med det på punkt efter punkt efter punkt, precis som det funkar. Det är inte att jag måste gå in och säga, nu ska alla stå upp och lyssna på mig, nu är det så här. Det behövs inte. Om man har en grupp som man liksom får tid och energi och liksom så här, att få liksom fånga och få etablera den relationen till. Så strukturerar man skolor på det sättet, organiserar man så att lärare får förutsättningar på det sättet, då behövs inga två A4 sidor för att ha ordning på dem på det sättet. Så. Alltså den internationella engelska skolan är ett svar på är den här mediebilden av skolor i kaos och skolor som faktiskt är i kaos. Och det måste man samlar alla elever som har förmågan att klara två av fyra sidor av helt absurda ordningsregler. Det är de. Så, alla de samlar det här borta. Och de, vad skönt det är. Här är alla som oss. Ja, klart som fan att de är. Klart som att det funkar. Klart som att det är supernice. Det är kul att man samlar lärare som är på det sättet. Då kan de förfylla, lura på sin liksom alternativa universum. Så. Det kommer de göra. Då växer de upp där. Och det är liksom, det går inte att mäta effekterna av det. Man ser resultaten av att säga just det. Här har man hög måluppfyllelse, man har hög trivsel, man har ingen skadegörelse för alla barn. Den skolan vill jag ha mina barn på. Så ser man inte vad det leder till sen. Jag ser inte att friskolor är dåliga. Jag ser att det här företaget är dåligt. Och det är fan på tiden att de alltså, får skita det från Skolinspektionen. Och jag hoppas att det inte slutar där. Jag hoppas att Skolinspektionen inte ger sig vid att säga, jaha, det här företaget vill vara lite unikt med våra skattepengar, så då får de vara det.
Nej,
alltså det är ändå fighter de kommer behöva ta, för det är ett jäkligt populärt företag, men
Nej men precis, för att det handlar ju också om vad händer med de här ungarna som har blivit lydiga medborgare på lång sikt. De som liksom inte är vana vid att ta fighten.
Nej, eller hur?
Men när det kommer till ordningsregler så tänker jag så här, att alla, man måste ju vara väldigt, väldigt, alltså det finns någonting jag har lärt mig under alla mina år som lärare, så finns det inte en enda elev som inte vill sköta sig. Sen är det som av olika anledningar, det slipper hit och dit och bak och fram och det blir kaos. Och på olika grad, på grund av att människor är olika. Och då måste man ge dem nycklar till. Och det här är inte alltid vi orkar det. Jag har full respekt för när det spårar ur, när vi inte får de förutsättningarna, när det inte är resurserna.
Det är inte en personlig grej, utan det är en strukturell grej.
Ja, och då måste man naturligtvis, men det kommer aldrig att lösa ett problem. Att vi säger, här får vi 200 A4 sidor eller liksom ens 20, 150 A4. Alltså det kommer aldrig med ordningsregler. Det kommer aldrig någonsin att lösa ordningsproblemen på varenda skola. Då måste vi träna dem i demokratiskt förhållningssätt och att vara med och bestämma och vara med och tänka fram smarta lösningar som passar för alla. Så att de också blir empatiska.
Ja, men du, jag har en grej på det. Apropå det vi pratade om i början av det här avsnittet. Nämligen Janne Andersson och landslaget och så.
Ska du koppla Engelska skolan till Janne Andersson?
Ja, visst. För att han är rektor på... Nej, det är inte alls. Det är han som har skrivit med två. Nej, men jag tänker, du beskrev honom som att han är sträng och hård och noggrann och så, men av en orsak, att det är liksom medvetet och så. Och det är det hon inte fattar. Alltså hon som har startat det här företaget, och det är det som inte är, alltså människor som skapar liksom så här ordningsregler bara för sakens skull. Här ska vi ha 2 A4 sidor av helt absurda grejer.
Mm.
Kopplar man inte det till liksom innehållet eller till poängen eller så,
mm,
så finns det ju ingen alltså effekt där. Det finns ingen vinst där. Du kommer inte fram till det som är själva poängen. Så det måste vara samma sak som han förstår också.
Jo, det han förstår är ju att han måste få spelarna att tro på hans idé. Alltså, alla skriver ju under på hans regler. Mm. För att, alltså, då, han är ju övertygad om att det här är en bra grej. Att vi måste prova det här. Och då antar jag att han ger dem utrymme att faktiskt tro på det. För de måste ju genuint tro på det.
Just det. Och han hade aldrig fått sätta upp ett landslag med bara de människorna som är lydigast.
Nej,
det hade han inte. Aldrig lyckats med någonting i Italien eller någon annanstans.
Nej!
Det är min fotbollsreferens. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra. Hej!
Ha det gott, hej!
Nu tycker jag berätta om våra plats i skolan. Först så hade jag plats bredvid Adam. Och de andra vid vårt bord var Oliver och Noel. Och sedan så bytte vi platser. Och då blev det jag och Adam igen som satt bredvid varandra. Så det var lite konstigt tyckte jag. Men det bordet nu som vi har nu. Då är det de som är här, Marcus och Isak. Ja, det är bra med bestämda platser för att det är roliga kompisar som sitter vid bordet. Och ja, man vet alltid var man ska sitta. Hej då! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.